Nu ska jag predika. Och i kyrkan så finns det ganska många olika ord som kan vara svåra att förstå. Vi kan kalla det för kyrkiska. Och ibland är det så att vi i kyrkan inte ens vet vad de här orden betyder. Och idag ska jag behandla ett sånt ord. Och det ordet är även temat för den här söndagen. Ordet är frälsning. Ett ord som vi kanske inte använder så där jätteofta i vårt vardagliga tal när vi är på skola, bland kollegor eller på Baggestorg. Kanske att det används endast i termer av att Blåvitt behöver en frälsare den här säsongen. Vi måste få en bättre bättre placering. Att frälsning och frälsare handlar om att bli räddad från någonting. Blåvitt blir räddat från mittenträsket. Men det kan ju även handla om mer betydelsefulla saker än en placering. Temat frälsning är någonting som är väldigt centralt i Nya testamentet. Och nu vill jag tillsammans med er närma oss dagens evangelietext. Och den är hämtad från Johannes evangeliet kapitel 12, verserna 35-43. Och när vi kommer till vårt sammanhang så är det att Jesus är i Jerusalem sina sista dagar i livet. Och den finns då på 16:95 eller något sånt där, om ni vill läsa bibeltexten. Eller så lyssnar ni. Jesus svarade: ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botad av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna detta för att bli uteslutna i synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Vår text som vi har läst nu ska hjälpa oss att förstå vad ordet frälsning betyder och varför det är så centralt i kyrkan, i Bibeln, i väldigt mycket som har med kyrkan att göra, så är frälsning liksom en kärna. Och vår text kan hjälpa oss att se dimensioner om varför detta är viktigt. Och vi ska med textens hjälp försöka förstå vad det innebär att vara frälst. Och för att förklara detta så vill jag tillsammans med er liksom tänka kring bibeltexten. Och kanske framförallt tänka kring frälsningen. Och hur gör man för att förklara det finaste som finns med ord? Hur beskriver man den finaste platsen utan att ta med och visa platsen? Och hur beskriver man någonting som egentligen inte går att beskriva? Och jag tänker så här att jag kommer ge lite glimtar, små pusselbitar av ett väldigt stort pussel. Frälsningen handlar, som det står i texten, att bli ljusets söner och döttrar, kan man lägga till. Och vandra i och med ljuset. Och det här ljuset är Jesus. Han säger, tro på mig så kommer ni att bli mina barn. Och när vi säger att vi är någons barn så finns det en förälder som förhoppningsvis älskar oss för dem vi är, som vägleder oss i livet, som hjälper oss när vi har det svårt, som ger oss hopp när det känns hopplöst. Det är min förhoppning. Men jag vet att för många människor är det inte så, att man har den här föräldern. Kanske har man istället en lärare, en morfar som kan erbjuda detta. Eller så har man inte det. Men Gud kan ge detta. Och han vill ge oss detta. Och Gud är mycket större än en förälder som är människa och som har sina fel och brister. Att vara frälst eller att bli kristen finns det väldigt många olika tankar om vad det innebär och hur det går till. En del människor kan gå tillbaka till ett datum där de kommer ihåg att de blev kristna. Andra har växt upp i kyrkan varje vecka. Andra har kommit i kontakt med kyrkan via konfirmation eller tonår. Och under tonåren utvecklat en tro. Och när man blir kristen så tror inte jag att främst det är en stark och tydlig upplevelse vid ett tillfälle. Jag tror att det är någonting som ett sånt där beslut som tar tid. Och jag tror att en viktig sak i detta är relationer. Att man kan fråga någon hur den här personen tänker. Hur kan det stå så här i Bibeln? Vad menar han med detta? Man kan få prova att kanske be. Prova sina tankar. Och det är därför vi är här och firar gudstjänst. För att vi vill hjälpa varandra att tro och dela vår tro med varandra. Begreppet frälst omnämns i Nya testamentet över 100 gånger. Och Nya testamentet är skrivet på grekiska. Och ett av de orden som betyder frälsning är ordet soso. I det här ordet så ryms många olika dimensioner. Det är trygghet i den här eller kommande världen. Det är helhet, ett innehållsrikt liv med mening. Bevarande, att vi får leva alla de dagar som det är tänkt att vi ska leva här på jorden. Helande från både kroppsliga och själsliga sår och sjukdomar. Försörjning, att vi har vad vi behöver för att leva. Och befrielse från synd, traditioner och förflutet. Och ett evigt liv med Gud efter döden. Så vi kan se i Bibeln att Gud vill ge oss trygghet, helhet, bevarande, helande, försörjning, befrielse och evigt liv tillsammans med Gud. Och de här gåvorna som Gud vill ge oss får vi ta emot utan att behöva göra någonting. Utan att förtjäna. Tänk vilka gåvor Gud vill ge oss. i oroliga tider och situationer, att få en trygghet och en grund att stå kvar på när det stormar och blåser och livet känns meningslöst. Eller att ha någonting som skänker mening. Eller att våra kroppsliga och själsliga sår får helas och läkas. Eller att Gud vill ge oss befrielse från våra egna laster, det som vi kallar synd, det som för oss längre bort från Gud. Gud vill möta oss. Och vilka gåvor ger han då inte genom sin son Jesus Kristus? Men frågan är om vi är beredda att ta emot och tro på en Gud. Hur ska vi kunna tro att Gud kan hela sjukdomar? Hur ska vi kunna tro att Gud kan befria oss från saker som vi inte själva orkar befria oss ifrån? Hur ska vi kunna få ihop det här logiskt? Hur ska vi med fakta bevisa att det går? Kan vi det? Det finns många olika berättelser om hur Gud har helat människor. Människor som har blivit frälsta, blivit kristna genom en helomvändelse. Lämnat någonting destruktivt för ett nytt liv. Men hur ska vi kunna tro på allt detta? I vår text så kan vi läsa: trots att han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Och det finns många andra exempel i Bibeln där människan ifrågasätter att det är möjligt med olika saker. Och redan där och då när de gick med honom så tvivlade de. Och jag tycker det är så befriande att tvivlet ryms i Bibeln. Tänk om författaren bara hade valt det som liksom främjar historien. Eller så är det att man tar med även tvivlet. Tänk om det inte hade funnits något tvivel i Bibeln. Hur hade vi levt våra liv då? Vad svårt det hade varit för oss att tvivla på Gud. Men nu är det inte så att det inte står med. Utan tvivlet finns med som en del av tron. Och när vi tvivlar och ifrågasätter, och när vi problematiserar, så kan ibland Gud kännas långt borta. Men jag tror att det här stärker tron på sikt. Och jag tror att tron blir mer hållbar om den prövas. Och Gud kan göra de här stora tecken som jag pratade om tidigare, helomvändningar. Men jag tror även att han kan verka i det lilla. Han gör små minitecken hela tiden. Och ofta är det så svårt att se dem för man är mitt i det jobbiga. Och jag tror att Gud kan använda människor som svar. Jag tror att Gud kan använda tankar och känslor som svar på våra böner. Och jag tror att om jag hade skrivit upp, och jag vet, om jag hade skrivit upp allting i en bok, vad jag har bett för, så hade jag sett att jag har fått svar från Gud. Men kanske är det så att Gud inte alltid svarar som vi vill att han ska svara. För Gud är liksom inte en superkraft som vi har som ett S i rockärmen, som vi bara kan dra fram och styra i den riktningen vi vill. Gud är större och vi är mindre. När jag brukar be så brukar jag ofta säga: Herre, jag ber för detta. Herre, jag ber för detta. Eller: Herre, du ser. När jag säger Herre så är det ett sätt för mig att underordna mig Gud. Inte på ett sånt sätt att jag undervärderar mig själv, utan för att jag tänker att Gud är större och mäktigare än mig själv. Och tanken att någonting skulle vara större och mäktigare än oss själva är så otroligt omodernt. Vi tänker liksom att vi är centrum i universum. Universum cirkulerar runt omkring mig. Mitt liv är det viktigaste. Mitt behov är det viktigaste. Jag är störst, bäst och viktigast. Och det här individualistiska tänket är ett väldigt nytt tänk. Det har inte alltid varit så. Tidigare så tänkte man att det fanns en Gud. Eller någonting större än sig själv. Och det här individualistiska tänket är olika utpräglat i olika länder. Visste ni att Sverige är det mest individualistiska och sekulariserade landet i hela vår värld? Sekulariserade är också ett sånt där kyrkiska ord. Och det betyder att man kommer längre ifrån Gud, oavsett vilken religion det är. Och vi tänker att vi är det normala landet. Men i världen så är det vi som sticker ut. Det normala i världen är att tro på Gud. Tro på någonting större. Ha någonting större att förhålla sig till. Vet ni hur många kristna det finns i vår värld? 2,18 miljarder människor. Och i Sveriges frikyrkor år 2016 så finns det 331 343 000 människor. Och i Ekumeniakyrkan som vi är en del av så finns det ungefär 63 000 medlemmar. Och i den här församlingen finns det ungefär 300 medlemmar. Det här är ju massa med siffror. Men det är någonting mer än ett nummer. Bakom varje siffra som jag har sagt så finns det en människa. En människa som kallar sig för kristen. En människa med sin unika historia, med sin egna bakgrund, med sina gåvor och med sitt liv. Bakom varje nummer finns en människa som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Här i församlingen så har vi många olika berättelser om hur vi kommer till tro. Och vi kämpar med olika saker. Vi är olika och vi är unika. Min berättelse till att bli kristen går ungefär så här. Jag är uppvuxen i en kristen familj och släkt. Min pappa jobbar som pastor och min mamma jobbade som diakon. Jag och mina syskon Malin och Arvid växte upp i kyrkan. Vi var med på nyingar och scouter. Jag växte upp i kyrkan. Jag hade relationer. Jag fick höra om Jesus. Och jag levde mina föräldrars tro. Och sedan kom ett tillfälle som jag kommer ihåg. Vi var några stycken som åkte till Hörnekonferensen, som är en plats i Göteborgs skärgård. Och där så var det gudstjänster, lovsång och massor med häng. Och på kvällarna så fanns det förbedjare, folk som kunde be för oss. Jag tänkte kväll efter kväll att jag skulle gå fram och få förbön. Men jag vågade inte. Och till sist så kom det där sista mötet. Och då sa de så här. De som sitter här och växer upp i en kristen familj men ännu inte har tagit något beslut och vill göra det ikväll, då finns möjligheten för dig att få förbön. Jag gick fram, de bad för mig, och där och då bestämde jag mig att jag ville tro. Man kan säga att min resa var en blandning mellan relationer, verksamhet, vänner och ett beslut. Och för mig så handlar det här om en längtan att vilja tro. Ibland får jag inte ihop allting. Ibland känns Gud långt borta. Och ibland upplevs Gud närmare. Men för mig är det ett beslut att följa Jesus. Inte längre beroende på känsla, utan beslutet. Jag vill tro på Gud. Och det här var min berättelse och ett försök att beskriva det här obegripliga obeskrivliga. Ett sätt att försöka ge er en liten pusselbit av ett stort och mäktigt pussel. Och vilken berättelse har du? Vad står du i? Hur tänker du kring allt detta? Ta en stund och fundera på detta medan vi får lyssna på en sång. Amen. Vi ber. Herre, du ser precis vad vi står i nu. Du ser hur vi tänker. Herre, du ser om vi tvivlar eller om vi tror. Herre, tack för att båda ryms i relationen med dig. Tack för varje beslut som i den här församlingen har tagits. Tack för varje människa som har kallat sig för kristen och kallar sig för kristen. Och Herre, jag ber för alla de som ännu inte har tagit ett beslut eller velat ta ett beslut eller kunnat ta ett beslut att bli kristen. Herre, jag ber att du skulle vara med på den resan. Amen.